Det här är en podd från Svenska Yle.
Daniel Kom, du sitter hemma hos dig i Vasa, jag sitter här hemma hos mig i Helsingfors, och det är just så regeringen vill ha det nu. Vi ska hållas hemma så mycket som möjligt och träffa så lite andra människor som möjligt. Hur känns regeringens förslag om nya begränsningar av rörelsefrihet ur ditt Vasa-perspektiv?
Nu, det kanske är egentligen en tudelning kring det där, att å ena sidan så berör det oss inte så där jätteakut här och nu i vår region här i Österbotten, men samtidigt så är det en lättnad också att man ingriper mot smittspridningen i huvudstadsregionen och Åbo, så att den här engelska varianten av den här virusmutationen inte sprider sig vidare i landet, för det är ju det som har lett till den här kraftiga ökningen på sistone, om jag har förstått saken rätt.
Nu har det börjat komma detaljer kring hur regeringen då vill gå till väga. Då vi tänker på det vi vet nu, skulle det ändra mycket på din vardag?
Nej, det skulle det egentligen inte göra. Vi har ju varit i den här översta spridningsfasen här i Vasa sjukvårdsdistrikt ända fram till alldeles nyligen. För några dagar sedan så graderades man ner till accelerationsfasen, eller som smittskyddsläkaren här i Vasa säger, att inbromsningsfasen, för att vi är på väg neråt nu och har lyckats vända den här trenden, och det har varit några dagar här när det har varit väldigt få fall i Vasa sjukvårdsdistrikt. Det var en dag när det inte var något fall alls, och så var det två fall här för några dagar sedan.
Ja. Tills vidare, som du säger, så berörs inte Österbotten av de här begränsningarna, utan nu talar man bara om Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Åbo. Bara, jag menar, det bor över 1 miljon människor på det här området. Men jag funderar själv, jag menar, helt praktiskt vet jag inte hur mycket heller det här skulle ändra på vardagen just för mig. Och jag tänker att många andra också hålls ju främst hemma och kanske umgås främst med familjen just nu. Och den stora frågan som ju nu många därför ställer sig är om det är värt att, så att säga, betala ett så här högt principiellt pris för en kanske rätt begränsad effekt på coronaepidemin, och det här har ju regeringspartierna också försökt väga, och efter långa och svåra förhandlingar i ständerhuset i Helsingfors så är alla regeringspartier nu ense om att vår rörelsefrihet måste begränsas för att vi ska få bukt med epidemin. Förslaget innehåller tuffa åtgärder som inskränker på våra vanliga grundrättigheter, men det innehåller också otaliga undantag. Så vad är det egentligen som förändras och vad krävs för att regeringens förslag ska kunna godkännas? Det här ska vi fundera på mera kring här i Nyhetspodden. Jag heter alltså Johannes Taberman, och med mig har jag Vasabladets ledarskribent Dan Ekholm. Dan, vad är din bedömning? Hur svårt beslut var det här för regeringspartierna?
Det var väldigt svårt. Det ser man ju alldeles tydligt att det fanns ju inte den här politiska samstämmigheten kring det här beslutet som det har varit tidigare under epidemin. Till exempel när beredskapslagarna skulle tas i bruk så var det ju betydligt större enighet, åtminstone utåt sett, än vad det var den här gången. Och det handlar väl om att man ingriper i de medborgerliga rättigheterna på ett sånt sätt som är ganska kraftigt. Så att på ena sidan så kan man se det som att är det så att regeringen skjuter mygg med kanon nu? Mm. Men jag tror egentligen att det är fel att tänka så, att det är snarare att ses som en investering. Att vi i Finland har haft ett så bra läge så länge, och därför har Finland klarat sig också bättre ekonomiskt ur den här krisen. Eller under den här krisen, vi är inte ut ur den ännu, men under den här krisen jämfört med många andra länder. Och mycket tack vare till att vi har kunnat haft ett samhälle som har varit någorlunda öppet. Så om vi nu då gör en investering i att försöka pressa ner smittalen nu så effektivt som möjligt, samtidigt som man hinner komma längre med vaccinationerna, så är det någonting som gör att situationen kommer att se betydligt bättre ut om några månader, kanske redan i maj. Så att det på ett sätt att bevara den goda situation som vi har uppnått i det här landet. Men samtidigt så går det väldigt hastigt nu, det vill säga att man vidtar åtgärder som är egentligen i princip hårresande.
Som du konstaterar, det är liksom exceptionella begränsningar av vårt vardag eller vårt sätt att röra oss och leva som vi talar om. Men verkar ju samtidigt finnas en lång lista med undantag i de här reglerna som regeringen föreslår. Så hur ska man se på det här?
Det är klart att det måste finnas en hel massa undantag, och jag tror väl egentligen att för de allra flesta så kanske det inte får så stor effekt det här, för man har ändå varit försiktig i övrigt också. Man har använt munskydd i butiken och man har undvikit att vara i folksamlingar och rör sig inte inomhus i något större mängder annat än det man absolut måste. Så att jag tror att för den stora delen så har det inte så stor effekt. Men däremot så ger det ju redskap för polisen och andra myndigheter att ingripa mot människor som samlas trots det. Och det gäller till exempel ungdomar och invandrare som endera inte har förstått vidden av pandemin eller har valt att strunta i den och tänkt att det inte berör dem. Så där ger det ju polisen och andra myndigheter mycket större befogenheter att kunna säga att bort härifrån, det här ska inte stå så hängas vid något köpcenter, utan nu ska ni hem och hålla er hemma tills det här är bättre. Och man kan inte liksom stifta en lag som enbart ska gälla ungdomar och invandrare, utan det kommer sen att drabba en hel region. Och det är ju en jättegrannlaga och känslig sak det här, men jag tycker att vi ska se det som en investering för att låta det här galoppera. Så det har ju liksom visat sig vara fel strategi på väldigt många ställen, att om man inte har tagit det här på allvar så måste man sen stänga ner med betydligt värre konsekvenser.
Jag tänker att för den som bor och trivs med sin familj och har kanske en stor gård, så kanske liksom nu den här coronavardagen fortsätter som förut, men för den som lever ensamt eller trångt så får den en annan effekt. Så det drabbar väl lite olika här ändå i praktiken, de här reglerna, trots alla undantag.
Ja, men det är alldeles klart. Det är ju till stora delar också en klassfråga. Dels hur pandemin har drabbat olika människor och olika yrkesgrupper. Personligen hör jag till den privilegierade gruppen som har kunnat utan något större problem jobba på distans, jobba hemifrån. Och arbetet har löpt på som normalt. Det är liksom, man märker egentligen ingen skillnad. Medan det finns massor med människor som har drabbats betydligt svårare. Endera så att de har förlorat sitt jobb eller är permitterade. Eller att de måste fysiskt vara närvarande på sin arbetsplats och utsätta sig för risker i samband med det. Och i huvudstadsregionen så måste man använda sig av kollektivtrafik för att kunna ta sig från ett ställe till ett annat.
Ja, enligt det här regeringens förslag så ska man nog fortfarande, om det krävs, få ta sig till jobbet med kollektivtrafik, men om du då inte har munskydd så kan du tvingas betala böter 40 €. Det ska vara tillåtet att gå ut med hunden och barnen, man får vara på gården, man får också röra sig ute med två personer, gå fast på kvällspromenader. Det finns ju mycket sådana här undantag här. Jag menar, hur tydliga och klara är de här restriktionerna? Jag tror liksom att man kan följa dem utan att ha en sån här handbok med sig?
Alldeles då i början, när beredskapslagarna togs i bruk för ett år sedan, så då var det väldigt enkelt och klara besked att så här är det och allting stänger. Men det var ju också väldigt orättvist att allting stängde på ställen där det inte var nödvändigt. Där det liksom var en överdrift i princip, men det var det enda man kunde ta till, den här storsläggan då med beredskapslagen för ett år sedan. Och så nu liksom har man börjat jobba med att få fram det där nyanserade och det finstilta. Men risken är då samtidigt att de blir väldigt plottriga och obegripliga, och dessutom geografiska begränsningar kanske och så, som gör att, hur var det nu, vänta nu, var det 6 personer som fick träffas eller inga alls, eller 10 personer? Och det här har ju varit liksom ett problem hela tiden, och där har liksom irritationen stigit. Samtidigt som vi borde vara glada att man har tagit till finmejseln så att man inte inför onödiga restriktioner utan väldigt riktade.
Ja, det tycker jag kan se liksom i mina flöden, sådana reaktioner nu efter att det här förslaget har kommit, att folk pekar på små, kanske lite ologiska liksom detaljer i det här förslaget, att hur ska nu det här fungera, vad får jag nu egentligen göra, och det här väcker förstås liksom reaktioner och åsikter. Och det som också många frågar sig är att hur allt det här egentligen ska övervakas. Mm. Jag menar, om du går ut så måste du vara redo att förklara dig för polisen som då ska övervaka det här, men det är ju lätt att komma med en massa förklaringar.
Jag kan förstå att man tänker så, och det är klart att det är viktigt för förtroendet i samhället att att det här blir klart och tydligt och att folk efterlever det här. Samtidigt så det här kan ju inte liksom bygga på en polisstat att allting övervakas så att alla liksom efterlever det till punkt och pricka. Det fina med Finland är ju det att de flesta vill ju följa reglerna och vill att det här ska få ett slut och att man ska liksom kunna bekämpa den här pandemin. Att det finns ändå ganska få som tycker att de har ett behov av att trotsa eller utmana de här reglerna eller testa var gränserna går eller sånt. Det är ju ett liksom barnsligt beteende. Poängen är det att polisen ska kunna ingripa bättre mot helt uppenbara brott mot det här. Och där måste ju liksom alla ta till ett bondförnuft på något sätt. Som medborgare måste vi väl på något sätt vara lite pragmatiska också och liksom så att de måste försöka göra någonting åt det här, och sen tar vi till vårt egna sunda förnuft och följer reglerna. Och det kan inte vara så svårt, utan jag tror nog att många i andra länder är väldigt avundsjuka på oss för att de här begränsningarna har varit så få jämfört med många andra ställen. Redan liksom i Tyskland så hade det varit betydligt hårdare grejer, och det var enbart butiker och apotek som var öppna under en väldigt lång tid. Redan i Sverige så hade det varit begränsningar för hur många som får röra sig på kvadratmeter ytan i en butik och så. Så att vi har kommit väldigt enkelt undan, och jag tycker inte att vi ska liksom ägna oss åt hårklyveri. Åtminstone tycker jag det är ganska ointressant.
Men helt klart så har det ju varit ett problem nu det att för många har så att säga coronasyndat, och statsminister Sanna Marin vill då begränsa vår rätt att röra oss fritt och träffa vem vi vill nu med de här nya begränsningarna. Men det som ju ändå är jätteviktigt för regeringen är ju ändå att just nu kunna liksom motivera varför de här begränsningarna i vår rörelsefrihet är absolut nödvändiga. Jag tänker just nu i ett sådant läge när vi befinner oss i en ny coronavår och vi börjar se en större coronatrötthet, det kan var och en av oss känna igen, så tänker jag liksom att det är viktigare än någonsin att regeringen kan liksom motivera sina beslut. Och det är ju förståeligt att man vill ta det säkra före det osäkra, men här är ju frågan att hålla det juridiskt.
Det blir intressant att se hur statsministern motiverar det här. Lyckas hon se det här ur en medborgares synvinkel och förklara det på ett begripligt sätt, eller snärjer hon in sig i olika paragrafer?
Ja, för att när man nu har talat om de här begränsningarna av rörelsefriheten, så har det liksom hela tiden och från regeringen så sagt att det är den sista utvägen. Allt annat ska ha testats innan vi kan ta till det här. Nu är det ju många som påpekar att till exempel att gränskontrollerna och coronatesterna vid gränsen fungerar inte alls tillräckligt bra. Det finns andra åtgärder man också skulle kunna vidta. Och jag menar, nu ligger det då på riksdagen och grundlagsutskottets bord att liksom på något sätt avgöra då att är det här verkligen nödvändigt i det här läget?
Nu har jag inte hört de här senaste siffrorna om hur stor del av smittan som kommer utifrån. Men för en vecka sedan så talade THL om, var det 3%? Eller någonting i den stilen. Så att ja, man kan liksom gripa tag till det här, men oppositionen har ju kanske också velat överbetona det här, att det har en sån enorm betydelse, men då har man kanske en annan politisk agenda bakom just det uttalande. Det är klart, jag tycker också att det ska fungera vid gränsen, men jag tycker att det har på senare tid fått en för stor betydelse, för man liksom får inte klamra sig fast vid det här och sen blunda för att det finns en enorm spridning bland ungdomar i huvudstadsregionen. Men det ena utesluter inte det andra. För att, jag menar, om det som de här kalkylerna som THL presenterar i samband med att de motiverar det här för regeringen, att det skulle vara 400 personer som skulle vårdas på intensivvårdsavdelningar här inom några veckor, så det är ju oerhört skrämmande. Det är alldeles för många. Och då kommer vi att komma upp i ganska höga dödstal under en kort tid.
Beslutet ligger ju ännu, kan man säga, bakom två lås. Det vi ska då grundlagsutskottet titta om det håller juridiskt, och efter det ska då riksdagen ta ställning till det här. Jag menar, tror du man kan vänta sig att det blir liksom ännu fler undantag i det här förslaget, att det blir ännu mer kanske urvattnat?
Det är möjligt, men jag skulle väl nästan tro att grundlagsutskottet också gör den bedömningen att någonting måste göras nu. Men det är jag inte säker på. Det är ju många gånger när saker och ting har ändrats. Så det kan hända att det blir ytterligare urvattnanden och så. Men som sagt, jag tror att det är den här stora linjen som är den viktiga. Inte liksom en hel massa enskilda undantag. Att vi liksom måste se skogen för träden i det här.
Dan Ekholm, tack för att du var med här i Nyhetspodden.
Tack så mycket för att du fick komma.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.